I veckans upplaga av Kulturmagasinet pratar vi bland annat med Stadsbibliotekets informationsspecialist Johanna Jüngerklint om en tyst bokklubb. Vi får också veta mer om konstnären Regina Santamäki Fischers utställning med mandalabilder på galleriet i Mariehamn. Vi hinner också med en kort pratstund med jazzsångerskan Reija Lang som är nyinflyttad till Åland. Veckans upplaga av Kulturmagasinet avslutas med ett reportage om loppis- och second hand-kulturen på Åland. Jag heter Thomas Tonefjäll och vi börjar med att höra Stadsbibliotekets informationsspecialist Johanna Jüngerklint berätta om bibliotekets tysta bokklubb.
Det här är en tyst lässtund. Konceptet är att man är ensam men tillsammans. Och det är ju jättebra att boka tid även för läsningen.
Mm-hmm. Så det här med att man är tyst, hur går det riktigt till? Ska man alltså sitta i varsitt hörn och läsa en bok?
Ja, vi tänkte möblera lite mysigt i grupprummet och tanken är ju att man läser under en timme helt tyst. Men man ska ju komma dit också och om man vill presentera sin läsning så kan man göra det, men det behöver man inte. Och sista halvtimmen kan man också prata med varandra om man skulle vilja det.
Mm. Så behöver alla läsa samma bok?
Nej, det är skillnaden från en vanlig bokklubb. Att nu kan man välja genre och det man vill läsa helt och hållet själv.
Mm. Var har ni fått den här idén ifrån?
Det finns en hel del tysta bokklubbar på nätet och tänkte att det kunde vara roligt för Mariehamns stadsbibliotek att prova.
Ja, för hela konceptet med att ha en bokcirkel eller så, det är väl just att man ska träffas och dela det här gemensamma intresset. Men det låter lite grann som att ni riktar er åt introverta, eller har jag fel där?
Ja, det skulle ju kunna vara så, men det här är väl också ett sätt att träffas i grupp utan prestation, tänker jag. Att ibland vill man göra någonting tillsammans utan att prestera.
Mm. Och har ni fått något intresse för det här redan?
Jag hoppas det. Det är lite svårt att avgöra, men vi har i alla fall gjort marknadsföring på både Facebook och hemsidan och sådär.
Okej. Okay. Och det här händer alltså imorgon kväll då. Vem tror du kommer att dyka upp?
Jag hoppas ju att bokälskare hittar hit så att man kommer och läser det man vill läsa och bokar den här stunden för sig själv.
Mm. Vi ska ta lite tider också. När börjar ni?
Ja, 16-16.30 då ska deltagarna anlända. Och 16.30-17.30 så är det den här tysta lässtunden och då får man inte prata under den tysta tiden. Och 17.30-18 då är det valfritt umgänge.
Har ni liksom någon, jag skulle vilja säga lekledare, det är det ju absolut inte tal om här, men någon slags ledare av det hela?
Jag ska försöka leda det. Det är ju också nytt för mig så det här blir första gången även för mig.
Ja, du har inte varit med om något sånt här innan heller?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Men vad tänker du om konceptet då? Liksom så här, du som ändå jobbar på bibliotek.
Ja, en kollega träffade en låntagare som sa att nu har jag tagit ett aktivt beslut att nu ska jag bli en läsare igen. Och det är väl kanske så man behöver göra ibland, att ta aktiva beslut för någonting som kanske inte man har gjort på länge. Eller bara få tid i sin vardag för läsningen. Det blir ju lätt att man scrollar vid skärmen och sådär. Men nu kanske det är dags att lägga skärmen åt sidan och läsa lite grann tillsammans.
Och det är klart att sitter man i grupp så då funkar det inte riktigt på samma sätt att men nu tar jag fram mobilen och scrollar lite där istället för att läsa färdigt.
Nej, precis. Och det kan ju vara så att man har oavslutade böcker som man skulle vilja läsa färdigt. Så det här är ett ypperligt tillfälle för det med.
Men det låter lite grann som att om vissa har tagit ett nyårslöfte att läsa mer så passar det här bra att få en bra start.
Ja, det tycker jag absolut.
Mm. Och tror du att det är just introverta som kommer eller kan det vara vem som helst?
Jag tror att det är bokälskare som kommer. Absolut.
Ja. Och de behöver ju inte vara introverta på det viset.
Nej.
Finns väl alla sorter?
Alla sorter och alla genrer är välkomna.
Om det är så att man kommer dit och inte riktigt har liksom förstått vad som händer men ändå följer med, kan ni ge liksom lite boktips och dela ut böcker om man behöver?
Ja, har man inte med sig sin egen bok så kan man ju absolut få boktips på biblioteket så hjälper vi till med det.
Mm. Okej, det låter väldigt spännande. Jag ska ha ganska svårt att göra ett reportage därifrån eftersom det är tyst.
Ja, faktiskt.
Men på bibliotek ska man ju i regel vara tyst, eller?
Nej, det tycker inte jag. Man kan väl prata i normal samtalston så går det riktigt bra.
Så att man behöver inte ha det där shh, hela tiden? Utan.
Nej, helst inte.
Men där ni kommer att vara, så då kan man stänga en dörr om sig i alla fall. Så att.
Ja, faktiskt. Vi kommer att vara i grupprummet och där kommer det ju vara tyst under den här timmen.
Mm. Okej, så det är första gången nu på onsdag då?
Ja.
Klockan 16, behöver man anmäla sig?
Nej, det är drop-in.
Okej, och det kostar ingenting?
Det kostar inget.
Nej, bra. Men kan det bli fler gånger då?
Ja, vi har planerat att vi ska ha fler gånger, så att håll utkik på våra sociala medier och på bibliotek.ax.
Så det finns inte någon så här en gång i månaden
plan inte riktigt, ännu? Nej, inte riktigt bestämt ännu faktiskt.
Får se lite hur det går kanske?
Ja, jag hoppas att det kommer många så att vi kan ha flera tillfällen.
Spännande. Silent Book Club alltså, eller då om man tar det på svenska, tyst bokklubb.
Precis.
Låter nästan bättre på engelska.
Ja, av någon anledning.
Av någon anledning, ja. Men det är vad det är. På onsdag i Stadsbibliotekets grupprum klockan 16 kan man börja med att dyka upp helt enkelt.
Ja, då är man välkommen.
Men om man inte vill gå i den här tysta bokklubben, finns det annat också?
Ja, vi har ju vanliga bokklubbar också. En bokklubben på nätet och sen också en fysisk bokklubb som min kollega håller i.
Så där kan man också anmäla sig om man vill vara med och prata.
Ja, då läser man samma bok och så pratar man, så det är också jättetrevligt.
Men nu finns det något för alla kanske?
Ja, det gör det ju.
Det sa Johanna Ljungeklint om Stadsbibliotekets tysta bokklubb. Hon intervjuades av Josefina Jansson. Mandala Rama är namnet på Regina Santamäki Fischers utställning på galleriet i Mariehamn, där hon visar sina mandala-bilder. Kjell Brännström fick en pratstund med konstnären Regina Santamäki Fischer, som bland annat förklarade namnet Mandala Rama.
Ja, mandala är sånt som finns inom många kulturer. En gammal tradition att göra mandalas, och de liksom kopplar till sånt här med helighet och universum, och det är liksom filosofiskt. Det finns liksom inom tibetanerna har det och så vidare. Och sedan så var det också Carl Gustav Jung som var psykolog som utvecklade det här tänket och anpassade liksom lite i vårt västerländska tänkande, som såg att mandala kan vara som en slags modell för ens inre situation eller ens resa i livet eller sådär. Så det är mandala. Och Mandala Rama, det var bara något jag skulle hitta på ett namn för det här. Och så tänkte jag att det blir ju ett panorama av alla mina mandala-bilder. Och jag började ju göra de här under vintern 2021-2022, för jag ville ha möjlighet att göra en bild varje dag som inte skulle ta utrymme och inte ta tid. Så jag har lite på 100 sådana bilder. Sen så dök det upp för mig att kanske det här kunde bli en utställning. Och då när jag hade bokat tid och fick det här, så måste jag börja välja. Och då hade det varit sin process att på något sätt stranda vid det som finns här.
Kan vi bara du presentera några av verken för mig? För de har säkert en liten historia, kanske ja. Var och en. Det är också lite olika storlekar, men de allra flesta är ju i det mindre formatet. Ja. Om man skulle försöka beskriva storleken, det kanske du kan bättre än mig, ja, men ganska smått.
Ja, det är ganska smått. Eller det är ungefär 10 gånger 20 cent eller däromkring. Eller 12 och 17 eller någonting sånt. Och det är liksom ett sånt här skissblock som jag hade, som jag då varje dag tog en ny sida. Så det är den storleken på själva bilden. Sedan så tänkte jag att det där, det kunde vara roligt att gå och göra lite större format och göra det på ett annat sätt. Och då är det inte den där dagliga processen, utan då har jag provat att göra på en duk med akrylfärg. Och lite där finns tre riktigt små som var sådana tre, bara ett försök. Och sen finns det någonting som är ungefär, vad ska det där vara, 30-40 cent. Och sen har jag två lite större arbeten.
Och sen olika tekniker som
olika
du sa.
Olika tekniker, ja. Så att de här större är akryl. Det finns lite sådana olika teman. Att när jag höll på med det i vattenfärg, som de här på den här mörka väggen. Så den färglådan jag hade liksom råkat köpa, den hade också guld i sig. Och då blev jag så där väldigt liksom begiven på att jag ville ha guld i de här bilderna. Och de har liksom blivit lite mera kanske meditativa på ett annat sätt. Så jag har också kallat de här till meditation 1, 2, 3, 4. Och det finns ganska många i den här.
Här är en serie om sex som ser liksom att de hör ändå ihop.
Ja, och det som är i mandalan har liksom två former egentligen. Och det är cirkeln och den här kvadraten. Och de varierar låter jag variera lite så här, att ibland så är det en cirkel och så är det en kvadrat i, och ibland är det en kvadrat som det är en cirkel i, och så vidare. Och den här guldfärgen kanske gör lite av den här en slags lite sakralt intryck, eller lite sånt här med, kanske jag tänker inte så mycket religion, men den där som ser ut så här lite som ett sånt här Thomaskors, så den liksom också, man kan ju säga att de växer ju fram lite utifrån omedvetna, eftersom jag bara lät hålla på, satte till och tog ifrån och började och sådär. Så att ingen har jag liksom skrotat, utan jag, alla har fått bli. Sen är somliga kanske inte riktigt så att jag tyckte att jag vill ha dem här, men varje bild fick liksom leva sitt eget liv.
Mm. Om vi tittar på andra väggen, där var det ganska så här jordnära färger. Det du beskrev just nu så har ju ändå ett lite större färgspektra, men fortfarande ändå känns som en varm ton.
Mm. Ja, vad kan jag säga till det? Det är liksom, jag lät saker och ting bara komma. Visst har man ju favoritfärger. Men jag tänker liksom inte riktigt på det sättet att nu vill jag bara använda blått, utan den här eller rött eller så, utan det är liksom bara där kunde man, vad händer om jag gör så där? Det var lite också en sån här nyfikenhet att, men där ska man kunna börja göra liksom fler såna, och jag tar bort det där och så fortsätter jag igen.
Men kom det här till dig under pandemin? För du beskrev det ju som du gjorde ett varje dag, men när fick du tag i själva mandala-tråden?
Ja, men det var jag i kontakt med den för många, många år sedan. Läste jag om att man kan göra sina egna mandala väldigt enkelt på bara ett A4-ark, som man gör en cirkel med blyerts och så tar man en färglåda och så låter man spontant bara titta, tjapp, jag tar den där, och så sätter man kritan eller penseln i mitten och så börjar man liksom därifrån. Och det är liksom det psykologiska i det här, att egentligen är vi liksom i kontakt med vårt inre, liksom en slags sån här själens liksom spegling i den där cirkeln. Man säger att liksom cirkeln är universum och det här är det existentiella, den där kvadraten. Så det började jag då och gjorde över 30 år sedan, och det dök liksom upp för mig när jag tänkte att jag skulle vilja återvända till att göra bilder igen. Det är den där uppförsbacken för att nu vill jag, den liksom måste man få ner.
Så att det är ingen låg tröskel och ingen prestationsångest.
Ja, precis. Och det som är jätteroligt är nu att jag är 70 fyllda och är verkligen så här att ingenting, nej det kan jag inte göra, får jag inte eller så här, utan det är liksom faktiskt med fötterna på jorden och full fräs på det viset.
Precis. Jag måste också backa lite, för jag vet, Regina, du var ju vår sommarpratare år 2019.
Ja, det var jag.
Och du beskrevs då i presentationen som doktor i vårdvetenskap, fokus äldre hälsa. Kan man liksom kroka i det du har gjort här idag?
Ja, alltså då skulle jag säga liksom att det har att göra med mitt eget åldrande. Och förstås med den lärdomen jag gick in i och fick liksom under den tiden jag var forskare i Umeå universitet och jobbade här på högskolan på Åland och också på Jobbakademi i Vasa. Och det arbetet, den forskningen handlade också om åldrandet och också utifrån kvalitativt perspektiv. Det är så att jag intervjuade äldre människors berättelser och tolkade dem och skrev om det där. Och på det viset så är det ju, påverkade ju min egen syn på livet och på åldrandet. Man säger liksom att när man blir äldre så handlar det ju om att liksom på något sätt komma in i en integration. I en, liksom, att, liksom, en acceptans och en slags sammanfatta livet eller något sånt. Så att på det viset, så, eftersom jag inte är kvar i arbetslivet även om jag gör mycket saker, så har jag liksom den tiden bakom mig. Mm. Och på det viset, så de här kan användas terapeutiskt och så. Men för mig skulle jag säga att jag läser en hel del olika filosofi. Jag intresserar mig för stoicism, modern stoicism, som tar upp just det här att liksom växa och utvecklas till sin inre människa. Och på det sättet så tycker jag att liksom det här kanske kan ses som ett slags uttryck för det. Nu har jag landat i det här.
Mm. Vi kan gå ännu till en vägg som är längst in i rummet, den vita väggen. Det var inte den enda vita väggen, säger jag här dock, men här hänger ju också ett av de större verken och sen också en lite annan färgskala och till och med lite kaos nästan,
ja,
i den bilden.
Intressant. Det är så här att den här bilden faktiskt har ett namn och jag sa att jag läser filosofi och sådär, eller filosofiska texter lite, och har stött på ett sånt här uttryck som en mycket gammal filosof, och jag kan dem inte, de här gubbarna, men han heter Empedokles, han levde 500 före vår tideräkning, och han liksom menar att utvecklas till sin inre människa så att man blir fri, man vet vad är det jag kan kontrollera, vad kan jag inte kontrollera, till sist och slutet kan jag kontrollera mina tankar. Vad är det för tankar jag har och vilken stämning bär jag och liksom hur jag tänker om saker och ting. Det kan ingen människa styra. Och då menar han att man blir småningom växer och utvecklas till en a totally rounded orb in its own roundity joying. Jag tycker det är så vackert. Man är en helt fullkomlig liksom klot som snurrar i glädje. Och på det sättet, det tycker jag den här är liksom, så den tänker jag inte så mycket så kaos, men det handlar ju om att kunna hålla kaos, så att lite sådana namn har jag, att de här, de är på engelska de här namnen, för att av någon anledning så var det lättare.
Avslutningsvis, vad hoppas du själv att dina mandalas ska ge betraktaren?
Ja, det är faktiskt svårt att säga. Ja, men jag tänker mig att de åtminstone ska liksom inbjuda till att betrakta. Att lite stanna upp och titta och fundera över. Eller liksom att blicken får vandra in och man får titta på dem. Och kanske, jag vet inte, uppleva en slags stund av någon slags ro eller så.
Det sa konstnären Regina Santamäki Fischer. Hennes utställning Mandala Rama visas på galleriet i Mariehamn mellan den 9 februari och 4 mars. Reporter, det var Kjell Brännström. I mars flyttade jazzsångerskan Reja Lang till Åland med sin man. Några månader senare var hon med och startade en jazzkvintett som har flera jazzspelningar inbokade. Heidi Grandell Sonck fick en pratstund med Reja Lang som bland annat berättade om hur hon upptäckte jazzen.
Kommer du ihåg din första kontakt med jazzen?
Absolut minns jag det. Hur kunde jag glömma det? Därför att jag har kanske sån här underlig, vet du, bakgrund att okej, min familj, min pappa och farfar och alla de var musikaliska och farfars vet du, bror var också, vet du, konduktör och sådär. Så att på det sättet jag hade musikaliska rötter och gener, men jag hade någonsin tidigare sjungit, men det är också faktiskt, det hände i Sverige, i Stockholm. Mm. Det var 96 och jag var på en resa till Stockholm, jag gick till Ålens, vet du, varuhus och trampade där, vet du, olika våningar, gick till musikavdelningen och sen där plötsligt jag hör bara en sån här musik, någon låt och någon kvinna som sjunger. Jag bara stoppar, liksom sån här, liksom helt hypnotiserat, stoppar, vem är det här, vem sjunger, vad är det här låten? Att jag liksom magiskt, vet du, promenerar till disken och sen frågar det här, vet du, att på kassan, att ursäkta, vad är det här skivan, vem sjunger här, vad är det här låten? Han sa, det är Ella Fitzgerald och det är Like Someone in Love. Och jag sa, okej, vad är det den här skivan, jag måste köpa den. Och sen började jag lyssna på den och där liksom, det var så stark den här känslan att det tog mig helt och hållet över. Liksom. Och efter det, det var inte någon väg att, vet du, gå tillbaka till någonting annat. Att det var detta.
Men hade du, 96. Hade du sjungit före det ändå jazz?
Nej.
Du hade inte sjungit någon jazz före det?
Nej.
Utan då, det var
Nej.
Då det började?
Nej, liksom. Det var liksom Ålens varuhus.
Man ska inte förakta bakgrundsmusik.
Nej, man måste akta sig när man rör sig. Det kan bara komma plötsligt som, vet du, flash, vet du, att någon, vet du, kommer och liksom på något sätt väcker dig.
Mm.
Någonting som du lägger märke till och det liksom talar någonting till dig. Och det var det här Ellas röst som talade till mig. Och efter det liksom, jag har sjungit mycket låtarna som Ella har då sjungit, så att jag har också kollat hennes repertoar ganska mycket. Så att.
Men vad gjorde du då när du kom hem från Åhléns varuhus i Stockholm? Vad gjorde du då för att liksom fånga den här tanken?
Sen började liksom det vanliga liksom att man lyssnar först och sen började ta reda på låtarna, hitta noter och studera. Sen började studera mera jazz, vet du. I Poppets konservatorie och sen också i Sibelius Akademiets, vad heter det här, öppet universitet, och sen tog jag masterkurser utomlands och allt det där, att det bara liksom fångade mig, så att jag var tvungen att ta det där, vet du, rutten, att jag vill ta reda på här det helhet och praktisera, och vet du, och sen jag 2002 jag faktiskt jag tog del i sån här jazzsångerska tävlingen som heter Lady Summertime. Och sen blev det så att jag vann den där tävlingen. Så att på det sättet hade jag lärt kanske någonting under de där åren. Att sen jag kunde säga att jag vet någonting om jazz. Men det att man vinner någon tävling, det är ingenting jämfört med det att hur mycket man jobbar sen vidare. Och hur mycket man har inspiration att ta det ännu vidare och djupare. Och vet du, ha sina egna idéer också. Och sen jag har också börjat skriva lyriker på engelska och finska. Så att det har hela tiden blivit, vet du, mera omfattande på det sättet. Att det är liksom någonting som du bara liksom börjar hitta mera och mera färger och olika grejer du hittar på jazz.
Och du valde då alltså den akademiska vägen in i det här. Det är ju också ganska speciellt att du faktiskt liksom letar efter utbildningar och så här. Jag tänker att jag själv är en sån typ som bara skulle ha letat efter en grupp att sjunga med och sen liksom haft det på något sätt som hobby. Men du verkar ha gått all in.
Nej, jag vet inte. Kanske det är min hurdan jag är. Att sen ifall jag är inspirerad och intresserad av någonting så jag... Att jag vill ta reda på det, för det är så intressant att jag liksom bara liksom brinner för det, att jag måste få veta. Och jag också studerade Mark Murphy, jag kontaktade, han är jätteberömd amerikansk, vet du, sån här crooner, vet du, jazzsångare. Tyvärr han dog någon 10 år sedan, men det var jätteroligt att studera med honom i New York, vet du. Att han tog mig som sån här, vet du, privat, vet du, student. Ja. Så att det var jättefin grej också att göra. Så att men man måste liksom, därför att jazz, det är inte så enkelt heller att du måste satsa på det, skulle man säga. Och det är roligt att satsa på det, inte någon måste, utan det är roligt att satsa på det och hitta. Och man lär mig också mycket med musikerna som man spelar med, att hur de spelar och vad de liksom gör och lyssna på instrumentalister. Jag har lyssnat jättemycket på instrumentalister fastän jag är sångerska. Därför jag tycker till exempel att jag gillar improvisera. Så det betyder att du måste förstå också det här liksom vad instrumentalisterna gör och hur de gör det och hur du hör harmonier och sådär. Så att det är jätteviktigt att leva det liksom i sin helhet, det här genren.
Det sa jazzsångerskan Reija Lang. Hon intervjuades av Heidi Grandell Sonck. Vi avslutar veckans kulturmagasin med ett reportage om loppis- och second hand-kulturen på Åland. Första anhalten är loppis och sånt i Mariehamn.
Jo, jag heter Chrisanti Pettersson.
Du har en loppis här som heter loppis och sånt?
Jo, det är loppis och sånt, ja.
Hur länge har du haft den?
Sedan december 2015.
Har det blivit mer populärt nu med tanke på att det är lite sämre tider?
Jo, det blir lite mera nu när det är sämre tiden. Föräldrar, de är helst köpa begagnat åt sina barn. Och så det efter sådana prisåkningen, du vet, den där sådana barnböcker och sånt, de blir så jättedyr nu för tiden. Så de är helst finna på loppisar, barnböcker, läxsaker. Också sådana, också till vuxna, också sådana pocketbook eller tidningar. Böcker och så det är populärt att finna på loppis och sådana begagnat. Folk har inga så mycket råd att köpa ni. Och sen det finns också, vi har många kunder som är kallade sådana samlare som brukar köpa på antik och så. Till och med antikhandlare, de också brukar finna här. Och till och med de kommer från Finland och Sverige. Och sen en som kommer från Amerika, de sa det till exempel här, broderat och sånt. Det har inga varit här. Medan i USA sådana bordduk sådana broderat, det kan kosta flera hundra US-dollar. Här man kan finna på 5 euro typ. Så en som har släkting här på Åland, hon brukar komma på sommaren. Hon sa att hon brukar ta 3 stycken sådana tomma väskor och fylla i med, vad heter det, sådana brodering och sånt. Som är mormor, gammal, stickat eller virkat. Vi också har Instagram-konto, därför hittar folk från hela världen hit. Och sen japaner, de brukar komma hit också, och koreaner också. De brukar samla på mumin-grejer. Jag har, våra kunder brukar sälja nu och då också massor med mumin-saker. Därför det, de ser... Säkert de ser det på Instagram. Och sen när de på Åland så kommer de till min butik. Så jag tycker det är jättespännande.
Det är så att här hyr man ett bord? Och
jo,
så.
Hyr ett bord.
Men nu när du säger att fler handlar på loppis när det är lite dåliga tider. Jo, märker man också att fler säljer grejer hit?
Jo, det är många som säljer också. Inte bara folk som är man säger det, fattiga eller undermellan. Utan det det finns också folk som är med pengar, men ändå, de säljer på loppis och köper på loppis.
Viola heter jag.
Du är här på Emmaus i Norrböle. Har du gjort några fynd?
Nej, det har jag inte gjort, men jag var och tittade på en motionscykel här.
Jaha, den är du lite sugen på?
Jo, men den var lite sönder.
Jaha,
så
okay.
Det blir nog ingen affär med den.
Men brukar du handla på Emmaus regelbundet eller vad gillar du?
Nå, regelbundet, men man går och kollar ibland, hittar man fynd. Mm.
Vad köper du helst då?
Idag blir det blomkrukor.
Har du så mycket grejer att du för hit saker med?
Det händer, ja.
Marcus Ekon.
Är du ute efter något speciellt?
Nej, tittar runt lite bara vad det ska finnas något roligt.
Brukar du handla mycket på second hand och loppisar?
Jo, ända sen jag var ungdom.
Vad köper du helst på loppis och second hand? Har du något specialområde som du letar efter? Jag ska hitta det där eller det där.
Musik, LP-skivor och sen lite 80-talsleksaker.
Samlar du på sånt eller?
Jo, allt med 80-tal är bra. Ja. Barndomen.
Brukar du själv föra grejer till loppisar och hit till Emmaus om du har överskott?
Jo, mellanåt om det är någonting jag inte behöver mera. Men oftast försöker jag sälja det själv också.
Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus.
Det sägs att vi har dåliga tider nu och att det skulle gynna de som säljer på loppis och second hand. Är det någonting som ni har märkt inom Emmaus?
Ja, vi ser ju sedan många år tillbaka en stigande trend att allt fler handlar på second hand. Men däremot är vi inte, tror jag, lika konjunkturkänsliga som andra butiker. Att det är ganska stabilt och en ganska stabil liksom ökning.
Märker ni av att det är fler som kommer hit med saker?
Det är egentligen lite samma sak där, att det är en liten ökning, men folk kanske inte handlar lika mycket nya grejer när det är dåliga tider, och då kan det minska lite här, men det är marginellt.
Man tänkte att det kanske skulle bli så att folk säljer saker privat istället för att skänka hit, men jag har inte sett någon tendens till det heller.
Nej, vi ser väl nog en ökning där då, tror jag, kring liksom den här handeln på just Ålands köp och sälj och de här bordsloppisarna och sånt. Men det är jättebra, så det är bättre ju fler aktörer det finns som sysslar med cirkulär ekonomi och återbruk.
Finns det någon kundkategori som är typisk som gärna köper på Emmaus, eller är det en bred palett av kunder?
Den blir bredare för varje dag, skulle jag säga. Att det för sig 15 år sedan så var det inte så att alla tyckte att det var riktigt okej att handla second hand. Man kanske skämdes för det, man handlade för att man inte riktigt hade råd och sådär. Medan idag är det inte överhuvudtaget så. Man går och köper sin festklänning eller kostym på Emmaus och visar stolt upp den som ett second hand fynd.
Så ingen rinkar på näsan åt det?
Det finns säkert människor som inte kommer till Emmaus för att de inte vill handla second hand. Mm. Men att det är ju en grupp vi ska behöva nå ut till. Och jag tror att vi når allt fler sådana i och med den diskussion som finns om hållbarhet och vad den här överkonsumtionen gör med hela vår planet. Man läser mycket nu i nyheterna om just de här stora klädkedjorna. Vad händer med allt det som inte säljs och så vidare. Och folk tar ganska illa vid sig av sådana nyheter. Det finns liksom ett engagemang kring ett hållbart sätt att leva helt enkelt.
Jag pratade med loppis och sånt och där sa de att nu kunde man se att det egentligen är alla typer av människor som både köper på loppis och säljer. Att det som du säger att det har försvunnit det här, att det skulle finnas någon skam kring det.
Tidigare var det kanske de som handlade för att man hade ont om pengar och sen de som var på jakt efter det där udda, lite häftiga retrogrejer och sånt och de som var på skattjakt att hitta de dyra grejerna. Men idag har vi nog hela bredden liksom också att människor som har det gott ställt väljer att handla sin skjorta eller sina byxor på Emmaus för att det är ett hållbart val helt enkelt.
Denise Bergvall från Patina.
Och vad säljer du här?
Antikviteter och begagnat, vintage.
Det har ju pratats om det här att det är dåliga tider nu att kanske folk har börjat handla mer begagnat och på loppis. Har du märkt någon sån trend eller?
Jo, den har nog funnits ett tag. Men det här året så har man ju märkt av ökade kostnader i hemmen och sådär. Och då går man nog inte och köper antikviteter. Utan man håller sig till det som pengarna räcker till. Hösten har varit väldigt dålig. Köpkraften har inte infunnit sig. Inte ens under julen faktiskt. Man tänker nog mer att man ska ha pengar till elräkning och mat.
Men brukar du själv handla begagnat och så här?
Oh ja, det gör jag hela tiden. Det är liksom en livsstil.
Vad köper du då mest?
Ja, både kläder och saker och förstås på auktioner och...
Men även privat då?
Jo, jo. Det har inte många nya saker i mitt hem.
Brukar du själv också sälja till loppisar och så egna kläder och grejer?
Jo, vi har ju sålt liksom på annons och sådär. Ja. Begagnade skidor och utebyxor och vinterkläder och andra cyklar och saker.
Det sa Denise Bergvall, som bland annat säljer antikviteter och begagnade möbler i sin butik Patina i Mariehamn. Och det var allt från veckans upplaga av Kulturmagasinet med mig, Thomas Tonefelt.